Varmt välkommen till Sälj- och entreprenörspodden med mig, Michel Laporte-Gordon. Och som vanligt så står jag här på Parea Workspace i Mölnlycke. En riktigt bra arbetsplats för dig som vill driva ditt företag framåt. Och idag, mina vänner, så har vi en rond två med det som faktiskt blev 2024 års mest lyssnade avsnitt i podden. Och det var ju med min sparringpartner och en riktig champion ifrån Stockholm. Välkommen åter, Mattias Monzeni, till podden. Hur läget bra?
Snälla, tack så mycket. Det är jättebra. Tack för introt. Skitkul att det blev så uppskattat avsnittet. Vad kul. Tack alla som har lyssnat.
Nej.
Så kul.
Sjukt. Nej, inte för att du är förvånad menar jag, men jag tänkte att va, det är bra att säga det också.
Exakt. Vill du ha upp? Nej, jag är super mjuk och tacksam. Tack snälla. Skitkul verkligen.
Riktigt bra. 2024 blev ett bra år.
Jajamän, det blev ett bra år. Har bra självförtroende med mig och mitt team in i 2025. Så känns super kul. Jag är jätteladdad. Älskar bara nio år. Mm.
Och ni som vill veta mer om Mattias, jag tycker ni lyssnar på föregående avsnitt. För vi kommer inte gå in på det särskilt mycket. Utan idag ska vi snacka om någonting, Mattias, som... Timingen för det här är ju helt galet. Jag kommer till det strax också. Men vi ska snacka om det här med prestationsångest. Någonting som sker hos idrottare. Någonting som sker hos säljare, företagare. Alla människor egentligen. Och det här är någonting som du är grym på. Att både tackla och jobba med. Så jag tänker att det här är någonting som också är så bra timing för alla som har satt nya mål för 2025. Alla som ska växla upp 2025. Det här klassiska... Nu är det ungefär 1,5 vecka kvar tills 97% av alla nyårslöften bryts. Poppningsvis får vi liksom räddat några.
Ja, faktiskt. Ja.
Men när du, det var ju faktiskt du som sa det. Michel, ska vi ta och snacka om det här med prestationsångest? Och vad var det som fick dig att tänka på det?
Nej, men det som fick mig att tänka på det är att min dagliga roll är ju att driva och leva med högpresterare. Jag är ju själv en högpresterare, men sen har jag coachat högpresterande säljare i över 20 års tid. Och det jag ser då i mitt team är att det är som prestation och det handlar ju om då... Det leder ju till liksom, det leder till så mycket olika saker. Stress, som är ett folkhälsoproblem idag. Om man inte kan navigera i det. Men jag ser också de säljarna och människorna jag jobbar med som kan navigera i det och tycka att, alltså, omfamna prestationsångesten och tycka att den är kul. För att, precis som du säger, idrottare, Michel eller säljare, du måste lära dig att leva med det. Du kan inte, jag tror att en del önskar bort den, men det, jag tror inte att du vill det och det går inte heller. Så det här väckte mig en tanke.
Nej, och jag tycker det är skitbra, för det är verkligen någonting som är... men det ligger mig varmt om hjärtat, och det här var någonting som jag också märkte var... Jag har faktiskt en story på just det, gällande just säljare också, och hur jag upptäckte detta i min roll som försäljningschef för många år sedan. Okay. Jag var ju försäljningschef för en koncern där vi jobbade med it-säkerhet och vi jobbade med olika tjänster och så här då.
Mm.
Och jag minns att det var en specifik säljare som fick mig att tänka på just det här med vad självförtroende och prestationsångest gör även för de bästa när de kliver in i match då. Och det var kul att höra din take på detta. Och då var det, för att göra en lång story short, det var, den här killen var grym när vi övade på kontoret. Svinduktig på alla våra säljövningar, allting. Men siffrorna stämde inte överens med prestationen jag såg där. Så att jag sa så här, jag måste med dig ut på ett kundmöte för att se vad fan det är som händer. Rent ut så vi kommer ut, det var ett ganska stort bolag. Och den här killen då, han är också ganska, du vet, förrätta hockeyspelare. Fan var han, 1,90 någonting, 130 kilo. Jag såg ut som hans maskot. När vi... Det var ju löjligt. Den här stora killen, han blev alltså så här, han blev pytteliten när vi klev in i det rummet. Gömmer sig bakom laptopen och liksom så här, och jag bara wow. Nu fattar jag, alltså det var helt galet att se detta bara first hand. Då var det ju glasklart. Nej, men det han presterade i rummet, han kunde inte för vid, han hade inte liksom, han fick sån prestationsångest när han kom ut till kund.
Mm.
Så han kunde inte levela upp till den nivån han egentligen var på.
Nej.
Men, ska jag tillägga då, då fattade jag ju vad vi behövde jobba med. Så jag tror det tog ett par månader. Efter det låg han aldrig under 250% mot budget. Han fullständigt slaktade, och idag är han faktiskt försäljningschef på en av de största varumärkesbyråerna i Sverige. Så ska jag inte outa honom.
Wow.
Ja, det var en framgångsstory. Och där är också vad det kan leda till då i ämnet. Men vad tänker du kring ett sånt exempel bara?
Nej, men jag tror att det här är jättevanligt. Jag stöter på de här exemplen också. En person då har kunskapen, de vet vad de kan, men sen låser det sig när de kommer upp på scen och ska hålla en utbildning och föreläsa eller gå på ett säljmöte, eller jag tror att alla varit med om det, den här klassiska inför klassen, man kan egentligen sitt ämne, sen går man upp där, fan du, det här var läskigt, och så bara äter prestationen uppen och man tappar, man börjar kallsvettas och allting och man kommer av sig. Jättevanligt. Och jag tror att Det man gör, vad jag har sett, är att i det här läget är det ju lätt att, det blir ju en fight and flight. Här kan man ju liksom, antingen kan man fly, som är ganska skönt. Jag skiter i det här, för jag vill inte kallsvettas, jag vill inte ha ont i magen, som prestationsångest kan göra. Eller så står man kvar där och tränar och blir, alltså bygger styrka av det här. Och inser det som jag säger till mina säljare och till alla jag pratar med. Prestationsångest är ju bara en mjölksyra. Att du är på väg att göra något du inte är van att göra. Det, precis som du på gymmet, du som tränar mycket, Michelle, du vet att nu börjar min arm säga ifrån, för jag är på lite tunga vikter nu. Men vad gör jag? Jag kör två till och då bygger jag styrka. Jag lägger den i handen om jag vill bli stark.
Nej. Men hur kommer det sig att säljindustrin fortfarande, alla pratar om detta, alla vet ju om detta, ungefär som att alla har ju hört att ät nyttig mat och rör på dig, trots det så gör de flesta inte det regelbundet. Men inom sälj så är det ju otroligt mycket säljledare, skulle jag säga, som fortfarande inte gör detta. Som fortfarande inte lyfter på det locket. Som fortfarande tror att om jag slänger in alla i 2 dagars invändningshanteringskurs så ska det lösa biffen. Varför är vi så främmande fortfarande? 2025 nu för fan, om man nu ska liksom gå igång på detta.
Ja.
Varför är vi så bakåtsträvande när det gäller just prestation och våga prata om det? Vad är din take på det?
Min take är att vi är så jäkla rädda för att prata om känslor. Vi är så flyktiga i att så fort det börjar bli en jobbig känsla, då springer jag iväg och tränar. Eller jag tar till alkohol. Eller jag tar till mat. Du vet. Alltså eller jag tar fram Instagram och börjar scrolla. Jag tar på en serie. För det är så jävla jobbigt att träna inför mitt föredrag som jag håller på att spricka i magen. Så jag kollar hellre på Yellowstone 3 säsonger. Är du med? Att man liksom, man flyr. Det är en väldigt bra serie.
Jag håller på att kolla på det nu. Man ser att det är helt brutal.
Men, du förstår, jag menar, jag tror många flyr. Och så här, missförstå mig rätt. Jag älskar att träna. Jag tränar med, men gör det i rätt läge. Jag tror många gör det så här. Nu är jag lite irriterad. Nu får jag bara, jag åker och tränar. Men jag tror så här, det är så viktigt när man känner så här, nu är jag lite ledsen, jag tycker jag är lite jobbigt. Sitt med den känslan, vad beror det på? Okej, det kanske beror på någonting från min barndom. Det kanske beror på att någon skrattade åt mig i klassen när jag skulle hålla en presentation. Sitt med den känslan och bearbeta den. Det är där vi missar, skulle jag säga.
Jag håller med dig. Och sjukt intressant inspel där. Jag tycker den är... Ja, du satte ord på det där. Vi pratar inte om det. Och det är ju självklart så, jag menar, pratar vi inte om det så blir ju det spöket som alltid är där. Vi lyfter inte på locket, så jag ser ju verkligen connecta där, för det var ju verkligen någonting som blev, det var ju det som blev skillnaden, för vi pratade mycket om det, men vad är det som gör att du inte, och så grävde vi och grävde vi och grävde, och till slut så, jag tror inte det var liksom det här att det liksom sa pang och så bara vände det, utan det var ju successivt. Och till slut så var ju hans siffror liksom helt otroliga. Han gick ju basically från att hålla sig i mitten av gänget till toppen så, på bara några månader, va? Och det var ju ett kontinuerligt arbete. Vilka misstag tror du då när man öppnar det här locket, så så får jag känslan i alla fall att om många ska ta tag i det så blir det lite det här att ja, men vi kollar lite självhjälpsböcker och lyssnar på lite sånt. Jag kollar in något YouTube-klipp på Tony Robbins och så ska det lösa sig. Vad är din, hur jobbar man med det rent? Eller vi börjar så här, vilka misstag gör man? Vad ska man jobba i det här spåret?
Nej, men jag tror så här, där ser vi faktiskt också en grej som jag fick in på. Jag tycker det här är så intressant också, som jag tycker faktiskt är ett litet problem idag också. Vi har ju så mycket material, självhjälpsböcker som du säger.
Ja.
Det jag tror många gör med det också är att man läser dem men inte gör jobbet. Är du med? Man läser så här, jävlar vad inspirerande han var, Tony Robbins eller Johannes Hansen eller vad man väljer att läsa. Och sen stänger man igen boken och så går man vidare och fortsätter med samma rutiner. Det är ingen som liksom ta med sig, okej, han pratar om att det är viktigt att meditera på morgonen. Det kanske jag ska börja med. Utan man liksom bara läser det som någon liten tipsbok och sen kör man klassiskt svenskt. Ja, men det där har man ju hört förr. Men man tar inte till sig det på riktigt. Så den tycker jag är ett viktigt tips som jag liksom, när du läser en bok, fan stryk under lite, gör anteckningar. Det här ska jag börja med. Den här träffade mig. Så att du inte bara läser den. Det här är liksom ingen deckare som du ska bara slöläsa. Det här är en bok som du ska liksom arbeta in i ditt system, tycker jag, om man är inne på sådana böcker.
Så ett sätt då, summerat, skulle man kunna säga att köper du en bok, vare sig det egentligen är en ljudbok eller en vanlig bok, så är det inte att du ska inte ställa in dig på att lyssna på den. Du ska ställa in dig på att jobba med den.
Ja, 100%. 100%.
Ja.
Och ta med den.
Ja, men jag håller med.
Med måndag ska jag ta med det här, läste kapitel 9. Att ta en morgonpromenad i skogen. Eller om det är någon vana. Eller om det är, ja, vad det nu än är. Så man inte bara liksom, det är ingen underhållning. Det är mer en, ja, jobba med boken. Bra sammanfattning. Mm. Och sen tror jag som ledare, jag tror misstagen är igen att i och med att vi har folk som har svårt att prata om det här. Vi har ju också då ledare som har svårt att prata om det här. Så ett tips jag skulle vilja se, eller som jag skulle vilja ge till ledare som jag själv i alla fall jobbar med i mitt team, som jag märker ger en väldigt vacker effekt. Det är att fokusera på, det är faktiskt till och med vår kärnvärdering också i företaget, hälsobalans. Att du som ledare, jättebra att prata om invändningar och du vet argumentationsteknik och cold calls, det är skitbra. Men bestäm dig för att lära känna din personal och öppna upp till fina samtal. För då blir det magik. För att om jag jobbar med dig, Michelle, och du blir jävligt trygg och snackar med mig, då kan du komma till mig och säga, du, jag har lite jobbiga känslor kring det här. Du, vet vad, det där känner jag igen. Det där hade jag för 5 år sedan. Nu kan ju vi liksom diskutera det här tillsammans. Men i och med att ledan flyr och lägger locket på och går in i någon invändningsteknik istället, då flyr din personal också.
Men hur personlig ska man bli med sin personal då? Det här är ju en ganska både känslig men aktuell fråga. För det här finns det ju olika läger. Hur personlig blir du med dina säljare till exempel?
Nej, men jag går ju på filosofin som många liksom, så här, det du vill ha måste du någonstans börja med först. Jag läste en ekonomibok. Vill du bli rik, börja med att liksom donera och ge bort pengar själv. Så du måste ge för att få liksom. Så jag märkte ett stort skifte. Faktiskt 2020 så tog jag en riktig sån här. Nu ska jag gå från bara säljcoach till att bli liksom en riktig mentor på riktigt. Och prata om mindfulness. Och liksom, jag tog ett steg. Jag sa till min fru, vi var på bröllopsresa. Så jag är beredd att bli mer än bara en säljcoach. Jag vill bli mentor. Folk ska kunna snacka med mig om vad som helst. Mm. Och då tänkte jag, vad betyder det här? Jo, men jag hade ju själv gått runt i då hade jag jobbat i 10 år i det här företaget. Och jag hade själv gått runt med kostym och slips och allt är perfekt. Och jag ler och livet leker och jag har inga problem. Men då tänkte jag så här, jag börjar ta av den här rustningen och berättar att jag har gått till psykologer. Jag har skit från barndomen. Och då, min vän, märkte jag att folk började komma tillbaka. Har du det? Du måste jag berätta en grej. Så lite så här som svar på din fråga. Man får ju känna lite, det här är svårt. För att man måste känna så här, vad vill jag bjuda på från mitt eget liv?
Ja.
Men jag tror ett bra exempel, för 2 år sedan så hade jag en i teamet som började få panikångestattacker för att prestationen började äta upp den här personen så mycket. Så han ringde mig och sa, jag mår inget bra, jag känner inte igen mig, jag vet inte vad som har hänt. Och jag sa, det låter som du har panikångestattacker. Ja, och du vet, vi snackade om det här. Och det jag började med då var bara säga så här, jag vill bara att du ska veta, jag kan känna igen det här när man har jobbiga känslor. Det där hade jag en period också. då gick jag faktiskt till psykolog. Har du gått till psykolog någon gång? Nej, det har du. Det har min farsa sagt att folk är dumma i huvudet som går till psykolog. All right. Då ska jag berätta för dig att jag tycker det är vackert att gå till psykolog. Och till och med i LA, då är det nästan knäppt om du inte har en egen psykolog. Liksom. Det är ju vi lite så här. Och då, ja, men vänta, och då växte vår relation i det här. Och idag är det här en av mina bästa spelare. Och det här är liksom läkt, liksom, om man får säga så. Och det är bara för att vi vågade liksom snacka om det. Men genom att jag vågar säga att jag har gått till psykolog, så tänkte han, vad fan har min chef gör det? Då är det inte så farligt. Jag kan göra det också. Jag till och med hjälpte. Och
men är det inte, för att fortsätta i det spåret lite då, är inte det fortfarande lite det här, alltså vi är ju, jag vet att jag kliver in i ett jävligt laddat ämne nu, men grabbar ska inte prata känslor och liksom allt det där, och någonstans så är ju det fortfarande kvar, även om vi tycker vi är så jävla moderna i vårt samhälle, så kan jag ju tycka att för män är det fortfarande väldigt mycket som är stigmatiserat, och till och med ännu fler paradoxer idag, för du ska vara en man men ändå inte, och det, ja, vi ska inte gå in för mycket på det. Men liksom allt det här, men också det här då att våga prata känslor, att det där inte är, ja, men det är inte mesigt, det är inte något fel på dig, det är inte konstigt alls, utan förstå att räds, alltså att prata om känslor är nästa pusselbit för att faktiskt våga, för att kunna bli bättre. Om man nu liksom bara kopplar det till någonting. Alltså det behöver inte bli... för det tänker jag. När du sa det här, liksom, det är bara knäppjökar som går till psykologer. Mm. Nu har jag ju levt med psykolog i 15 år. Och hon har ju ett evighetsprojekt där. Jag är fan inte min psykolog. Min kippa. Men det är ganska intressant faktiskt. Det är som du säger. Idag skulle jag hävda att hade alla träffat en psykolog i landet, så hade vi haft en helt annan, ett helt annat samhälle, tror jag till och med. Faktiskt. För det handlar inte om att laga någonting. Det handlar om att vad heter det? Komma till en insikt på någonting, alltså förstå vad det handlar om. Därför när vi förstår, då kan vi också välja om vi ska göra något åt det eller inte. Men många gånger har vi en, precis som med försäljning, vi har ett omedvetet behov av vissa saker. Vi har ett omedvetet felaktigt beteende kanske, eller omedvetet flyr vi saker utan att vi ens tänker på det, som spiller över i min prestation då på ändra sättet. Så att jag tror definitivt att det där är superviktigt.
Jag tror också en sån sak du är inne på där. Helt klart det med reflektioner. Men också är det så jävla bra på att förebygga. För jag tror att många tänker så här. Jag går till psykologen när det är kaos i mitt liv. Förstår du vad jag menar? När man är så här, nu har jag bjusit ihop. Skilsmässa, jag är pang. Jag vet vad jag ska göra. Nu går jag till psykolog. Men det är ju som att naprapaten, hela ryggen är paj. Du måste köra 20 gånger. Gå dit lite då och förebygg. Aha, det är därför jag är på. All right, min farsa var så här. Det är därför jag jagar en bekräftelse där. All right, och då, när du börjar lära känna dig själv. Jävlar, vilken man du blir alltså.
Och jag, så är det verkligen.
Och det är det här med män. Jag ska inte säga någonting, för jag har själv liksom uppfostrad så. Jag är helt 100% uppfostrad så. Och också gått i det, stänga in i sina känslor. Sen märkte jag när jag började öppna upp mina känslor. Jäkla kraft jag fick alltså. Så sårbarhet, det är nästan det jag går igång på idag mest i människor, och försöker faktiskt utbilda män som kvinnor, men framförallt har en resa här, 110.
Ja, men alltså för det här med psykisk ohälsa då, det är ju extremt, och tittar man på den mest sorgliga statistiken så är män totalt överrepresenterade, så jag tror ju definitivt att det finns en relation i det, att vi behöver bli bättre på att prata om känslor, vi behöver bli bättre på att koppla det till min prestation, och i allt det då om man ska fortsätta i spåret prestationsångest, så cirkulera tillbaka till det, att ja, i det också se sin egna resa, tänker jag, och ge fan i att liksom hålla på och jämföra sönder sig med allting som idag vet vi inte vad som är vad. Jag menar, det var som du och jag pratade om innan vi satte igång med sändningen här. Vi pratade om omsättning kontra vinst. Hur det otränade ögat ser omsättning och tänker liksom, åh, det måste ju vara fantastiskt, men de gör liksom 3 kronor i vinst per år, ja, det går åt helsike. Det är helt ointressant om man vet. Alltså, men för det otränade ögat så kan det bli en väldigt jobbig jämförelse då. Så.
Verkligen, ja men verkligen.
Och det är väl också någonting, tänker jag, som är väldigt kopplat till då prestationsångest, att vi jämför oss så förbaskat. Och det är ju ganska vanligt i sälj. Här kommer ju en paradox då. Du är säljledare, du har mycket säljare. Vad går den tunna linjen med att den sålde så bra i år, eller den månaden, den gjorde inte det? Det blir ju indirekt en jämförelse ändå, menar jag.
Ja, absolut. Det blir det.
Tunnis.
Ja. Det är tunnis. Och den är också den är ju svår. Och det kan jag liksom väl. Det är ju svår att säga. Vi kan inte heller i sälj stänga ner topplistor. Nu ska vi inte visa siffror. För nu ska vi vara. Det går ju inte heller. Utan vi måste ju ha kvar tävlingsmomentet. Och säga. Ja. Pelle säljer för 1 miljon till. Ring Pelle och fråga vad han gör. Alltså vi måste ha kvar den där lilla edgen. Men.
Hur går man då från tävling. Alltså toxic tävling till frisk tävling. För jag håller med dig 100%. Jag hatar det här och alla ska få deltagartrofé. Jag tål inte det. Men,
nej.
Och det bygger på att vi är rädda för competition. Men vad är din tanke då om vi vänder på det? Hur gör man det till ett friskt competition? Till att det ska liksom sporra och få mig att våga växa istället för att trycka ner mig? Den är smarrig.
Den är smarrig och den är svår, är den. Den är ingen enkel grej. Men om jag liksom tittar på hur jag och vi gör, så pratar vi om... Jag är väldigt... liksom de som känner mig och jobbar med mig vet att jag säger utåt sett att om du säljer för 2 miljoner i mitt företag och beter dig som en skitstövel, då kan du dra härifrån. För att nya omsättningar kan vi hitta hur lätt som helst. Ja. Men rätt person... Det är inte lätt att hitta, men det är de vi är på jakt efter. Så om du omsätter för 2 miljoner och har ett hjärta av guld, då kommer du vara min favorit i 15 år. Liksom. Så jag pratar om det här laget, respektera att vi har den lugna, den hispiga, den glada, den introverta. Alla har vi liksom en nyckel i det här laget. Den tror jag är viktigt att prata om, liksom kamratskapen. Vi applåderar alltid till varandra. Nej, vi kan vara lite sådär, oj nej, nu förlorade jag här. Men vi applåderar till varandra och sådär. Och sen tycker jag den sista jag kommer att tänka på är att prata högt om i taket, ring varandra och framförallt får jag de här bästa att också öppna upp sig och säga, ni kan ringa mig när som helst, jag hjälper er gärna. Alltså ingen som går och bröstar upp sig, utan ring mig om ni vill ha hjälp hur jag säljer den här produkten, ring mig. Så att man liksom, man öppnar upp för det här samarbetet, och då tror jag att avundsjukan, den kommer aldrig försvinna, men den går ner i alla fall.
Ja, men jag tror att det där är, det finns nog aldrig ett riktigt bra svar på det där. Jag tror att det handlar om att bara försöka navigera, men jag kan dra parallellen till karaten som jag ofta gör då. Och nu då så håller vi ju på att preppa en grupp. Det nordiska mästerskapen är nu om bara ett par veckor från det vi spelar in här. Och då har jag lite kids och jag är väldigt sådär när det gäller just barnen, och det är klart, det finns föräldrar som vill väldigt mycket för sina barn, om jag säger, håller det milt då. Och där är jag jävligt noga med att, ja fast jag skiter i om de kommer hem med en plastpokal. Det enda jag bryr mig om är om de var bättre än de var förra gången.
Okay.
Då har de vunnit ordentligt. Sen om det blir en plastpokal för att de var uppe och lekte, I couldn't care less. De ska vara bättre än vad de var förra gången. Så lite det här att du ska vara bättre än du var igår. Och det tycker jag är en sån här... det har jag tagit med mig verkligen. Jag menar, jag lever ju i... Alla lever vi i competition och i en marknad där alla tittar och ser och så vidare. Va? Och där är det ju så att är du inte trygg i dig själv och är du inte trygg i, ja, i dig själv då, så blir det väldigt lätt att man hamnar i jämförelsedjungeln och alla de här grejerna. Men, och det här är sådär, det är en sån här... ordbajseri som är lätt att säga det jag sa nu, men det är en helt annan sak att efterleva det, men att våga tänka så, jag ska vara bättre än vad jag var igår och min competition är den som stirrar tillbaka på mig i spegeln. Om jag hela tiden är 1% bättre än vad jag var igår, på ett år blir jag jävligt farlig.
jäkligt bra alltså. Nej, jag gillar den Michel.
Och den tror jag är en sån här grej att om vi kan tänka så, då blir jag så bra som jag kan bli. Mm. Alltså då kommer jag att nå min peak. För någonstans, så här, jag ska inte nå din peak, jag ska nå min peak. Och bli så bra som bara jag kan bli. Och finns det något svar på det? Kanske inte. Men om mitt mål, och där tror jag också en sån här grej att när man pratar om mål kopplat då som också bidrar till prestationsångest tror jag, för att hela tiden knyta tillbaka till det, så är en tanke jag har att målet blir målet och inte processen. Och det här pratar jag om i andra sammanhang också. Att det handlar inte om målet egentligen, utan det handlar om vem du blir på vägen till målet.
Just det.
Så om jag har satt ett mål på att jag ska vinna liksom det ena eller det andra, eller jag ska omsätta det, eller jag ska sälja för det. Om du bara ramlar in där, då blir det en one hit wonder och du kommer aldrig sälja för de siffrorna igen.
Nej.
Men om du faktiskt tar dig tid och lär dig saker och ting som elevate your game upp till den där nya nivån. Ja, då har du faktiskt blivit sjukt mycket. Och då har du inte bara gjort en one hit wonder. Du har verkligen levlat upp till en helt ny nivå.
Och du sträcker, precis som du säger, du sträcker dig då. Då är ju det hela grejen, att du växer längs resan. Och alla de vinsterna är ju mer än pokalen på toppen, så att säga.
Precis, och där tror jag att vi har en väldigt stark, vad ska man säga, kraft för att motverka prestationsångesten då. För igen, jag tror att prestationsångesten kommer utifrån, jag har ingen kontroll, jag är inte bra nog, jag är inte si. Alltså det är tvivel, det är rädslor, det är allt möjligt. Men ser vi det, och det tror jag kommer utifrån att målet känns så långt bort också.
Absolut.
Men om vi skiter i målet och tittar steg för steg istället, så här, okej, hur ska jag nå dit för mig? Vad krävs det för mig för att ta mig dit? Efter bästa förmåga. Ja, det krävs detta och detta och detta och detta. Okej, jag gör det. Och sen tittar jag tillbaka. Då tror jag... Men om jag säger så här då. Att man... Hur ska man börja mäta prestation då? För att liksom få fokus från ett säljmål till exempel.
Nej, men jag tycker...
Eller ska säljmålet vara prestation? Ja.
Nej, men för jag tycker samma sak direkt. Jag tycker det här är jättebra som du säger, Michel. Och en grej som jag direkt tänker på nu, vi satte ju i en av våra säljdivisioner förra året, så satte vi ett mål på att omsätta 60 miljoner. Och då satte vi det målet 2024 då. Men då nådde vi till 57,3 nu. Och då så öppnade jag upp konferensen och sa, ja, det är klart, nu kan det vara några som kanske hänger med huvudet och tänker, vi nådde ju inte 60. Men vi har ju slått ett nytt rekord. För det här var ju alltså ett nytt rekord i koncernen. Det är inget dotterbolag som har sålt för 57,3. Och då sa han till alla, hade vi satt 55, ja då hade det blivit säkert 53 eller 54. Så tack vare att vi satte 60 så sträckte vi oss till 57,3 och gjorde ett nytt rekord. Sen är ni lite sura nu för ni säger, fan, det var ju en liten en bonus för oss som vi gjorde 60. Men vi har ju trots allt dragit, alla har ju ökat och vi alla har vuxit som människor. Så det är ett bra exempel på att våran prestation var ju skitbra förra året. Men så är det någon som kan tänka att det blev ju inte 60. Men 60 var ju kanske inte grejen då. Utan det var att vi har ju kommit närmare dit. Liksom.
Just.
Så jag gillar det du säger, att liksom, och klassiskt att resan är målet. För jag tror att så här, målet är något man sätter, men det är inte målet i sig, utan det är vad som händer längs vägen.
Ja, men min filosofi bygger egentligen på det också, att du sätter mål, när du sätter ett mål, om jag sätter ett mål vad jag ska vara om 12 månader, då gör jag det ut efter den personen jag är idag, ut efter den personen jag, efter mina erfarenheter idag, efter allting jag här och nu är.
Ja.
Vilket också, det här är ganska roligt, för det här kan man koppla till bolagsmål och allting. Vi sätter det efter förutsättningarna vi är på nu, här och nu. Mm. Och så önskar vi egentligen ett läge och så backar vi det med lite logik då, att ja, men vi borde och så. Sen sätter man igång en resa, och jag menar det att målet, det kommer alltid vara dynamiskt. Alltså, visst, om du spelar fotbolls-VM, då finns det bara ett mål. Du ska vinna. Alltså så, det är en annan sak. Men det är vår fjärde år. Ett företag och en säljare eller en företagare. Vi lever med det målet egentligen varje dag, varje månad, varje år. Så att vi har liksom inget mästerskap vi ska vinna. Det mästerskapet menar jag är hela tiden. Vilket gör att pokalen, den ändrar sig konstant. Och sen när vi väl står där då, 12 månader senare, har vi då under tiden haft fokus på processen och att vi ska bli bättre i de olika delmomenten. Det målet kommer förmodligen inte ens att kännas inspirerande efter 12 månader. För vi är på en helt annan nivå som individer. Mm. Vad menar
du? Ja, absolut, 100%. Så.
Det är lite min take på det här generellt. Då. Och igen då, cirkulera tillbaka till prestationsångest som är sån stor del idag till varför de flesta missar sina säljmål.
Mm.
Faktiskt, oavsett om vi pratar säljare eller företagare. Jag tror att prestationsångest, den är liksom den största boven i dramat. Så. Man vågar inte ta tag i grejer och så vidare.
Ja, och sen så tror jag så här, en grej är också att en säljare vågar inte ta tag i det där målet, för att du är lite rädd att misslyckas. Alla vi har ju rädslor. Det är misslyckas, folk ska skratta, tänk om jag gör bort mig. Och du vet, det är därför en tennisspelare ibland bara spelar åt helsike och säger, nej, men jag var inte i form. För det är så lätt att bara så här, du vet, det är så läskigt att säga att jag gav allt och förlorade, eller hur?
Ja.
Och det tror jag med säljaren också, det brukar jag tänka och säga till dem också, att så här, och då säger jag så här, men jag vet inte om jag vill sätta så högt omsättningsmål. Du vet, jag vill vara här lite safe, jag mår bra. Fast du riskerar, och så säger de så här, jag riskerar ingenting genom att bara, jag vill inte riskera, så därför stannar jag på omsättningen jag är på idag. Fast du riskerar ju jättemycket. Du riskerar en fantastisk resa, för att om du sträcker mot den här omsättningen på x kronor, nej, om du inte kommer hela vägen fram, men jag lovar dig, du har haft en fantastisk resa att sträcka dig mot målet. Men om du då spelar safe inom citattecken och tror att du inte riskerar någonting, jo, du riskerar en fantastisk personlig utveckling. Du riskerar ett lönekuvert förmodligen i förhållande till bonus om du lever på provision. Du riskerar jättemycket. Jag tror till och med att du riskerar att backa till slut. För att jag tror att antingen går vi framåt eller bakåt. Så den tycker jag är intressant. Att de
den
som
är jävligt bra.
Förstår jag menar?
Du spelar safe mot ett mål, fast egentligen så riskerar du hela din utveckling. Det är din utveckling. Antingen så riskar du ett resultat eller så riskar du din utveckling. Det är faktiskt jävligt bra. Den får vi spara.
Den sparar, men det är ett, eller hur? Så att,
ja, fan.
Ja, det är alltid någonting på risk. Så tro inte att du spelar...
Ska du riska med ett mål eller ska du riska din utveckling?
Exakt. Du har ett liv. Vad vill du göra med det livet, liksom? Och jag menar, jag har ju mer respekt för en person som riskerar uppåt. Och sen, som jag sa nu blir det inte hela vägen till 60 miljoner för vårt bolag. Men jag tycker vårt bolag är champions. Jag tycker vi vann förra året. Vi tog ett nytt rekord. Okay. Eller? Och så tar vi bara, och vad är härligt med livet? Ja, nu får vi en ny chans i år. Det är 60 år istället. Så att, det är inte värre än så. Som du sa, då tar vi om. Nu är det ny pokal i år, liksom. Det är inte så att livet stängdes.
Nej, men det, och idrotten har ju talat om hur det här har funkat egentligen. Om man nu, jag gillar ju det här med Carl Lewis. Alltså innan han sprang under 10 så hade ingen gjort det.
Nej.
Efter att han gjorde det så blev det normen.
Mm.
Och det är också lite det här liksom, att nej, men igen, innan det så var det ju liksom omöjligt, och sen när en går ut och gör det så blir det liksom det nya normala, och det är det vi behöver fatta, att det gäller oss själva med. Det nya normala kan alltid bara stretchas om vi tillåter det. Nej, men jag tycker det här är sjukt viktigt, och jag hoppas att den som lyssnar vågar reflektera över det och tänk också så här. Nu är väl min inspel här att du som lyssnar på Mattias bra grejer här och våran dialog, du ska inte komma i mål med någonting nu, utan du ska börja reflektera och ställa dig frågorna som kommer upp här. Bara det är ett gigantiskt steg, istället för att fly de frågorna. Jag tror att det är väldigt lätt att vi hela tiden, och vi är ju lite sådana, vi ska ha snabba svar, vi ska antingen eller, det är svart och vitt hela tiden. Läs den boken så har du svartbälte. Nej, det är som du sa förut, Mattias. det är vad du gör med dig som kan kanske ta dig till det svarta bältet. Om du fan jobbar med det också.
Exakt, exakt.
Nej. Ja, men jag har ju en grej då som jag ska dela här. Ja, men du vet. Jag har ju på tal om då kliva ur komfortzonen och jag tror jag gör detta emellanåt för att jag...
Gör du precis som en ledare gör, Michel. Nu bjuder du på dig själv här. Det här är det...
Nu bjuder jag själv. Nej, men jag... Ett, att jag har en image att vara liksom... Om jag är lite brötig och jag är lite fight och lite sånt där. Och då är det väl ännu mer passande att säga det att jag står här nu bokstavligen och har... Nerverna är liksom inte ens i kroppen längre, utan jag är supernervös. Varför? För jag har signat upp mig för att ställa upp och fightas igen efter 11 år. Så ska jag kliva in i ringen igen på nordiska mästerskapen i fullkontakt.
Wow!
Säg på wow.
Sist jag gjorde detta så fightades... jag har faktiskt inte fightat sedan 2013. Då kom jag trea i kickboxnings-SM. Och innan dess hade jag mycket tävling och så vann All Style Open och lite allt möjligt. Så här. Men nu fick jag en sån här, vet du vad, igår kväll, alltså jag bara så här, kom hem från sparringen, tävlingen är om några veckor. Jag hade coachat lite kids och ungdomar som skulle vara med i tävling. Så tänkte jag, vad fan, jag kör.
Va?
Och du vet, i den känslan då var det så här, yes, jag gick in och reggade mig. Och du vet, så här, sekunden jag reggade, efter jag hade reggat mig, jag fick sån ångest, Mattias, jag var på bön. Jag gick upp till min fru och sa det här, jag kommer bli ihjälslagen. Jag kommer få så mycket stryk. Och du vet, ja, alla kommer skratta åt mig. Alla kommer, de kommer att cancela mig. De kommer att, du vet, tycka att jag är värdelös. Och jag fick alla jävla känslor som jag kunde få där.
Ja.
Och jag pendlar så sjukt just nu så det är inte klart. Vad är ditt råd till mig nu?
Mitt råd är ju 100% att ställa upp och göra det ändå. Det är det här, nu har du, nej men det, och det här tycker jag är så fint, för att alla de här rösterna och känslorna kommer ju när man är utanför comfort zone. Vi kan inte tro, alltså det hade varit helt sjukt om du skulle nu ställa upp det och vara helt så här, nej men här är hur lugnt som helst, var helt chill. Då hade du varit liksom, alltså, då hade du inte varit en människa. Det här är ju vanligt nu, att nu gör du någonting, nu säger din hjärna att du kommer dö, det är ju savannens hjärna, du kommer bli umpäten, du kommer liksom, men nu ska du bara åka dit, ställa upp i det här och göra ditt bästa. Och du kommer få, oavsett om du vinner en match eller två, eller hur mycket stryk du får, du kommer få så utveckling. Men det kan ju också vara så att du går långt. Du kanske, som vi säger där, du kanske, om du inte ställer upp nu, du kanske riskerar att gå långt och den resan liksom. Så rädslan, hur tränar vi på det här nu? Det är att göra det ändå. Det låter så jävla klyschigt, men det är det. Du ska bara stå på mattan och skaka och börja kickas. Det är det som gäller alltså.
Ja, nej, men jag ska definitivt. Nej, men jag gjorde detta för att jag tänkte så här, nej, jag ska fan walk the talk alltså. Jag är otroligt bekväm. Det var lite som jag fick en sån här reminder på Facebook att, om en föreläsning som jag gjorde för 11 år sedan som jag var sketnervös för. Idag kan jag gå upp för 1000 pers. Jag skakar inte ens på axlarna. Det är så här, let do it. För det är så comfort zone idag.
Yeah.
Och det var nog det också som jag fick så här att... För när jag, det var en elev som sa, men sensei, ska inte du gå upp och fightas någon gång mera? Ska du inte göra en comeback? Och jag har fått den i några år nu faktiskt. Och jag har varit lite så här, nej, jag har skyllt på barnen. Och jag har skyllt på... För jag har alltid, vad folk inte vet kanske då är att jag har alltid haft en hatkärlek till det. Mm. Även när jag åkte och tävlade i VM 2009 och liksom i Las Vegas. Och, alltså jag har ju ändå varit på den nivån. Men alltid haft liksom sån här mega ångest i ena änden av repet. Man är rädd. Alltså det smäller, det gör ont. Ja, men det är ganska... Det är inte en pingpongmatch. Inte för att racka ner på dem, men det här gör ont liksom.
Du vet ju inte hur det kommer gå. Du vet ju inte om du bryter av bit. Du vet ju inte mycket, alltså, vad som kommer hända med din kropp efter. Jag fattar det.
Ja, och det är en ganska galen känsla. Men så fick jag bara så här. På grund av att jag känner så ställer jag upp. Och så ska jag bara ta mig igenom skiten. Och jag tänker inte hymla med att jag är pendla mellan livrädd och astaggad. För jag har två sidor i mig just nu, känner jag. Den ena sidan är sådär, tvivlar och liksom, ja men du är 41 nu, hur kommer det här gå? Du vet alla de här. Andra sidan av mig, jag kommer slita hummet av dem.
Rocky Balboa har varit med det.
Åh, fy fan. Ja, det är inte spänt.
stolt du kommer vara efter att ha gjort det här. Så jag menar, den känslan att söka den stoltheten behöver ju vara starkare än den här rädslan att ställa in. För tänk vad skönt att sitta hemma i soffan i Göteborg och ställa in och bara, jag skiter i det här.
Ja, men den, det hade jag inte. Jag vet att jag hade hittat en väg ut på detta nu om jag inte hade kommit längre än så. För nu det som fick mig att verkligen så jag inte dra mig ur då, det var när jag sa till mina barn. Jag sa till barnen så här, nu ska pappa tävla. Och jag ser ju min son. Wow, pappa, du vet, så här, tänkte, där kan jag inte backa från. Jag måste visa honom nu och mina barn att liksom, det är okej att fightas. Det är okej att förlora om jag gör bästa. Så det är mitt löfte nu. Jag ska fan med min och göra mitt absolut bästa då. Så får vi se vad det landar. Men det är klart att jag siktar på guld, herregud. Jag är inte här på att delta. Det är jag inte på någon.
Det kommer gå hur bra. Det är spännande.
Ja, men världsklass, min vän. Jag tänker att det här är ju ett ämne som väcker mycket tankar. Om du skulle lämna liksom, alla med... Har du något tips härifrån? Liksom? Har du något boktips till exempel som har inspirerat dig väldigt mycket?
Men en grej innan jag går in på boktips, så skulle jag bara vilja lämna alla med liksom en liten sammanfattning. Att precis som du säger, vi människor är skapta för att utvecklas. Det är så vi är skapta för att göra. Och du utvecklas eller du avvecklas. Så du går fram eller du går bak. Och här måste vi inse att vill du gå framåt så behöver du vara utanför comfort zone. Vill du bli rik så behöver du utanför comfort zone. Vill du ändra ditt liv behöver du utanför comfort zone. Och utanför comfort zone, där kommer du alltid ha prestationsångest. Det kommer alltid vara läskigt. Försök inte finta bort den. Eller liksom, och försök inte heller tro att ingen har det. Alla. Michelle har precis berättat att han har det. Jag har prestationsångest. Alltså, alla de stora har det också. Tony Robbins och den här. Liksom, de har prestationsångest. Så omfamna den. Den kommer aldrig försvinna. Men du vill inte heller att den ska försvinna. För det är den som gör att du är på tårna för fan. Och levererar och är den... Så bli kompis med den. Och sen skulle jag också vilja säga att du kan leverera så mycket mer än du tror. Alltså kroppen i träning, i jobb, du kan lassa på. Alltså Navy Seals säger liksom att när du tror att du är slut så har du 40% kvar att ge. Du brukar skoja mina säljare, ni är inga Navy Seals. Så säg 20% då, så har vi liksom delat ner lite. Men du kan lassa på ganska mycket om du återhämtar dig. Du liksom, tänk på mindfulness, psykologer, meditera, sov gott, ät alltså mat. För såna här grejer hjälper dig att navigera prestationsångesten också. Det vill jag bara, liksom bara lämna med. För att jag har varit mina hacks att navigera i den här djungeln och även med mina säljare. Fan, behandla er själva som en elitidrottare. Tänk på när ni går och lägger av mat, träning, etc. Men tro inte att någon... För jag vet känslan när man är så här... Och jag önskar att man var som Mattias. Han har ingen prestationsångest. Jag önskar att jag var som Michelle. För han har så mycket erfarenhet. Han har aldrig prestationsångest. Jo, alla har det. Så fort utanför omförtron. Men det där är nice också.
Men det är som du säger. Du lär dig. Det försvinner inte. Du lär dig hur du ska... Du får ett förhållningssätt till det som är friskt. Istället för negativt.
Så blir det du blir en kompis med den. Och den kommer ju aldrig försvinna, den här rösten. Men du kan ge den mindre och mindre space. Att liksom... Om du ska upp på en scen och så säger rösten du kommer dö. Snacka med rösten. Jag kommer inte dö. Jag ska bara gå upp och göra något inspirerande. Men min kropp tror att jag kommer dö. Men nu går vi upp och kör. Och när du har gjort det här ett antal gånger så går ju... För det är ju det som är det. Hur ska jag träna upp rädslan och ångesten? Det är ju faktiskt att göra det ändå. Men prestationsångest är mjölksyra. Och alla starka killar och tjejer vet att på gymmet när vi har mjölksyra, då kör vi två till. För att det är då vi blir starka. Och det är samma i livet också. Två till så blir vi starka. Men glöm inte att återhämta er. Ett boktips som jag tänkte på, den har nog lite prestationsångest, lite så kanske, men lite mer den här sårbarhet som jag pratade om. Den heter Mod att leda med Brené Brown.
Mm.
Dare to lead på engelska. Det är en skitbra ledarskap, men också att leda dig själv. Så det är både ledarskap, självledarskap och leda andra. Men då är det mycket om det här med sårbarhet och hur hon har jobbat med det. Hon är en högt...
Jag känner igen den.
Skitduktig tjej. Det är det som faktiskt kommer upp i min, för jag tror vi behöver bli bättre på det här med sårbarhet.
Jag kastar in en till bok. Jag tror jag nämnt den i något annat avsnitt, men den heter Outwitting the Devil. Den är skriven ut av Napoleon Hill som skrev Think and Grow Rich.
Just det.
Den boken är för mig den tyngsta jag någonsin har läst faktiskt. Den skakar om mig rejält. Och den är, hela storyn är helt otrolig. Och den bygger ju på att han, vad man inte vet, många inte vet, är att han, efter han skrev Think and Grow Rich, som är världens mest sålda bok inom personlig utveckling, så hamnar han i en depression, paradoxalt nog då. Och hur han tar sig ur den här, alltså det är helt otroligt. Alltså. Så att ja, den kan jag kasta in här.
Den är grym, den är jätte... Och han, liksom, han intervjuar ju liksom med Sam, den är väldigt smart och jag gillar den, den är grym.
Och det läskiga är att man kan tro att samhället han beskriver var idag, är idag.
Ja,
exakt. Boken skrev för över 90 år sedan, vilket är helt sinnes.
Och den är så...
Ja, men det är riktigt grymt, Mattias. Jag tänker att vi avrundar med det. Det var riktigt tungt. Och återigen, vissa avsnitt, mina vänner, är inte att vi ska komma rätt i mål, utan det är till för att ni ska börja tänka, reflektera, gå omkring och liksom leva, vara lite i den tanken och känslan också då. Och det här är ett sånt avsnitt som jag tycker känns alltid bra att snacka med dig, men det här var ett ämne som jag tycker vi ska våga prata mycket, mycket mer om. Mm. Ni som vill komma i kontakt med Mattias, ni följer länkarna i avsnittsbeskrivningen här. Och ni som vill komma i kontakt med mig, följ länken till min Linktree. Där hittar ni både min kalender men också lite olika grejer som jag hittar på som du kan komma och vara med på då. Mattias, stort, stort tack min vän att du var med idag igen. Vi kan köta i timmar du och jag. Så att,
Tack snälla Michel, tack för att jag fick vara med igen. Väl kille och all respekt till podden. Grymt allt du gör med podden och grymt jobbat med allting. Tack för att jag fick vara med. Ja.
Världsklass, tack. Och ni vet vad allt jag avrundar med. Det räcker inte att jag vet att du är grym. Se till att du vet det också, champ. Var en dag med nu. Vi syns snart igen. Ciao, ciao.